Tack så mycket, lovsångarna. Trevligt att få predika här en sommarsöndag. Jag trodde att det skulle vara nästan tomt i och med det sommar och det söndag. Men här är ju inte alls tomt. Så det är ju kul. Jag har en enkel predikan åt er idag. Det är inga konstiga, invecklade grejer. Men det är en sak som har legat mycket på mitt hjärta. För att jag har haft en ganska tung vår på många sätt. Där min hälsa inte varit på topp. Jag har haft problem med allergier och allt möjligt. Jag har sovit jättedåligt och det har varit en del strul. Och jag tror mitt i allt det här så har jag bara fått lära mig någonting själv också. Om att mitt i den brustenheten, mitt i det man känner att man inte har allt man skulle behöva. När man känner att man räcker inte till i sig själv. Man är inte så stark man skulle behöva. Så är man liksom ett child som Gud kommer att säga att det här är precis vad jag behöver. Någon som säger att han eller hon inte har allt vad som behövs. Och ibland tror jag det är precis det som vi behöver mer av. Där det får vara mindre av oss själv. Där det får vara där vår brustenhet, vår otillräcklighet får vara synlig. Och inte någonting som vi känns över, ingenting som vi gräver ner eller sopar under mattan som vi gör så lätt med så mycket. Utan någonting som får bli någonting som får peka på Gud istället. Någonting som får lära oss att vi behöver Gud. När inte jag har allt som den här världen har att erbjuda mig, när det känns hopplöst, så finns ändå Gud. Det finns ändå, min trygghet finns hos honom. Och det är kort och gott det jag ska dela åt er idag. Att ditt liv är ett kärl för Guds kärlek. Det är rubriken för den här predikan. Och jag ska egentligen börja med att berätta om en händelse. Eller det var ingen händelse, det var en liten resa. Jag var över midsommar så var jag upp till Norge för att springa ett halvmaraton. Och jag springer inte normalt halvmaraton. Så rende i sig var ju liksom dumt. Men det är ju roligt att ta sig av nya utmaningar och göra saker man inte har gjort. Och så tänkte jag att men det här är ju en sån sak då. Vad är nu bättre liksom? Att fara upp, köra hur många timmar som helst för att komma upp. För att springa någonting som inte ens liksom... Det känns inte så bra att göra det. Jag trodde att det skulle vara jätteroligt. Jag trodde att det skulle gå jättebra och att man skulle känna liksom som en gazell på savannen. Och bilden man målade upp i sitt huvud när man åt de där bönorna för att man skulle springa liksom och ladda upp med all näring och energi. Så jag tänkte att det här kommer gå. Liksom. Och sen tog jag ännu min astmamedicin och tänkte att nu kommer jag vara oövervinnlig. Jag tänkte, det är bara några tusen andra. Nu har man ganska bra chans liksom, att komma först. Okej, det, så ödmjuk är jag, så tänkte jag inte. Men jag tänkte i alla fall att det skulle vara roligt. Jag tänkte att det skulle liksom, att det skulle gå lätt, tänkte jag. Det är ju ändå bara 21 kilometer. Det är ju, man cyklar ju det på en eftermiddag. Liksom. Då kommer man ju springa det på en timme eller något sånt. Okej, lite överdrivet. Och sen när jag springer det loppet, det var ju inte alls roligt. Det var ju, det tog ont. Första kilometrarna, norrmännen är väldigt så här glada och de hejar väldigt mycket och supportar. Så det var ju så här, mest damer faktiskt, så här, medelålders norska damer längs med vägarna. Och de var så här, så supportande, heja, heja. Full gång och man kände ju sig liksom, det här känns bra. Sen efter 3 kilometer så fanns de ju inte mer, de här damerna. Och... Det var inte bara medelålders damer, det var nog alla åldrar. Men de på något sätt stack ut ur mängden. Jag vet inte varför, om det vad det var. Men i alla fall, efter några kilometer så fanns de inte kvar mer. Efter några kilometer så började det ta ont på riktigt. Och sen efter några kilometer så ser man liksom att folk har fallit längs vägen. Så här, stuka en fot eller vricka någonting. Och känslan då liksom, det här har jag aldrig gjort förr. Kanske inte de heller har gjort det. Är det så här det kommer gå för mig också snart? Och det fanns ingen som hjälpte dem. Det fanns ju ingen chans för dem mer att komma i mål. Inte fast hur många ambulanspersonal, folk som skulle hjälpa dem. Så de kommer inte i mål. De kommer kanske in i ambulansen. Eller på en bår. Men de kommer inte i mål. Och så tänkte jag det liksom att... Åh, man är ganska utelämnad liksom. Det här kämpar jag för mig själv. Jag trodde det skulle vara roligt. Och det var inte alls roligt i stunden. Det var roligt efteråt. Det var roligt före. Så att, men jag kom i mål. Så att det var den storyn. Och det tog ont. Så gick man så här liksom. Men det är sånt får man ta. Jag rekommenderar att testa på det. Jag kommer komma tillbaka till det här sen. Men det jag skulle vilja säga liksom att vi som församling, vi behöver varandra. Det är inget one man race. det är inte, vi är inte utlämnade åt oss själv beroende på hur bra det går för mig. Så nej, jag tror församlingen och den tanke som Gud har med kyrkan, det är att vi finns till för varandra. Det är en gemenskap där man tar hand om varandra, man bryr sig om varandra, man älskar varandra. Och det gjorde man inte på det här halvmaraton. Där liksom, om någon hade fallit så var den fallen liksom. Och that's it. Synd för den. Kanske man fick en extra halvbanan och energidryck, men man kom inte i mål. Jag skulle vilja börja med Johannes evangeliet 15 och 8-13. Där står så här. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så älskar han er. Så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni min kärlek. Liksom jag håller min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Det här är från ett passage, det handlar, rubriken i min bibel är Jesus är den sanna vinstocken. Så handlar om att vi behöver koppla ihop med Jesus. Det är inte ens bara det är inte på något sätt ett one man race. Det är inte jag, mig och mitt utan honom, utan vi behöver koppla ihop med honom. Och han har haft en liten utläggning här om att om ni förblir i mig, om ni stannar med mig, så kan ni till och med be om vad som helst och jag ska ge er vad ni behöver, för ni är ihopkopplade med mig. Och så fortsätter han då att säga att min fader förhärligas, alltså Gud blir ärad när vi bär frukt och när vi är hans lärjungar. Så det är på något sätt det han vill, att vi ska leva liv som ärar honom, som ger honom plats och som gör honom känd och som gör honom stor. Så att bli kvar i hans kärlek. Och det är ju ingenting som vi måste, det är ingenting som någon tvingar oss till, men han på något sätt poängterade att för att vårt liv ska bli komplett, att vår glädje ska bli fullkomlig, så stanna kvar hos mig, bli hans kärlek. Liksom, gör det aldrig för komplicerat, gör det aldrig för invecklat. Sen stanna kvar vid det enkla, där Jesus får vara allt. Det är hans kärlek är det som räknas, det är hans kärlek är det som bär. Stanna kvar där. Detta har jag talat till er för att er glädje ska bli fullkomlig. Det är liksom, vi till och med vinner ju på det. Det är inte så mycket i det kristna livet som vi vinner så mycket på. Man säger att han vill att vår glädje ska vara fullkomlig. Och därför ska vi vara hos honom. Det är inte för att vi ska lida så mycket som möjligt. Utan det är för att vi ska uppleva en glädje som så mycket större än någonting annat. Och så har han gett oss en befallning. Älska varandra. Och det är den befallningen som jag lite ska kretsa kring. Eftersom jag tror inte att kyrkan, våra kristna liv, det är inte som mitt lopp i Nordnorge. När man springer för sig själv, man kämpar för sig själv. Förlorar man gör man det ensam. Vinner man så gör man det ensam. Utan jag tror vi lever liv så att om Jacke vinner så vinner jag. För jag delar hans glädje. Om han förlorar så förlorar jag. För att vi delar livet liksom. Om det går bra för honom så blir jag glad. Går det dåligt för honom så tar det ont. Och ja, ingen har större kärlek än han ger sitt liv för sina vänner. Och jag tror, nu ska jag pratar lite om om Sion som församling, om vår kyrka, men också som om Guds församling, var den än finns, vilka troende man än är, vilken församling man än finns i, så tror jag att vi inte är framme ännu. Vi är inte där vi vill vara. Det finns så mycket brister. Det finns så många gånger man får höra kritik. Man får höra människor säga att jag känner mig aldrig hemma. Det var aldrig någon som såg mig. Och jag tror att vi på många sätt inte där vi vill vara. Men det är ingen pastor som fixar det. Det är ingen på något sätt något överhuvud som fixar det. Utan det är vårt ansvar. Det är vi som tillsammans ser till att den kyrka vi har, den församling, det liv vi lever, inte exkluderar och på något sätt blir någon elit. Utan att vi älskar varandra som vänner. Men kyrkan är aldrig en perfekt plats. Först och främst för att människorna i den, du och jag, kanske mest jag och lite du, vi är inte perfekta. Så söker du en perfekt kyrka, det var någon som sa det. Det var någon som kom från en kyrka till en annan och sa att det var så dåligt där i min förra kyrka, så kom jag hit. Och så sa han, ja, välkommen, det kommer inte vara bättre här för du kommer just hit. Liksom att du kan aldrig förvänta dig någonting perfekt så länge du har människor runt dig. För att det blir alltid bristfälligt. Så det är liksom utgångspunkten. Om du vill undvika att bli besviken, ha inte för höga förväntningar på människorna runt dig. Du har höga förväntningar på vad Gud kan göra i ditt liv. Ha inte så höga förväntningar på vad du tror att människor runt dig kan göra. Allt människor kan göra för dig, det är bonus. Men vi alla liksom, vi är behov av Guds nåd. Vi är behov av att vara älskade av honom. Det är vårt så här primära behov. Men det är så ofta, eller hur, som vi upptas av våra egna behov. Vi vill att kyrkan ska tillgodose liksom det jag behöver, det jag vill ha. Och vi blir ganska självupptagna så lätt. Så vi glömmer bort att vi egentligen lever för att ära Gud. Och jag tror han behöver få bli stor i mitt och ditt sätt att leva våra liv. Inte genom bara vad vi säger om honom, hur stor han är, utan hur vi lever våra liv visar om vi ärar Gud eller inte. Om vi vill, om det är det som är vår längtan, att han ska få bli stor. Eller om det är vi själva som ska bli liksom, få plats. Om det är vi själva, våra egna behov som är det viktigaste. Och som jag säger, jag tror när jag sprang det loppet så det fanns människor längs med vägkanten och vissa grät och vissa höll sig för benen och vissa liksom så bara, jag vet inte, det gick inte som tänkt helt enkelt. Men som jag redan sa, det kristna livet, det är inget one man race där den som lyckas bäst kommer först eller där den svagaste sållas bort eller någon slags kyrklig evolution där den svaga liksom försvinner och den starka överlever. Det, om det fungerar på det sättet så finns det någonting som är extremt fel. Så, men vi får ändå höra, kanske du har hört också någon som har tyckt att jag menar att, som vi hörde förra sen att vittnesbörd att Sion är the happy church, att det är liksom den glada, lyckliga kyrkan där alla glada. Så är det ju inte, tror jag. Det kanske upplevs så ibland och det är jättetrevligt. Men jag hoppas vi kan vara kyrka där som inte bara är happy church, där man måste vara glad för att komma in genom dörren. Utan där man får vara svag och känna att man inte ens liksom kraft att ta sig in till första bänken, utan man sätter sig kanske utanför någonstans och hoppas att någon ska ta med en. Jag hoppas att vi kan vara en sån kyrka. Och det finns en vers i Efesierbrevet som handlar om att Gud bygger sitt hem, eller han bygger ett hem och han gör det genom att använda dig och mig. Vi tror att, kanske ibland att församlingen är någon institution som existerar av sig själv och som går att kritisera liksom som att vi inte skulle ha ett ansvar. Men jag tror det är vi, och så tänker jag, det är vi som är kyrkan. Kommer vi hit på söndag, jag är kyrkan. Är jag hemma på en söndag så är jag också kyrkan. Kyrkan är inte de här fyra väggarna. Kyrkan är liksom det liv vi lever om vi har tagit emot Gud. Gud bygger ett hem genom dig och mig. Nu har jag en översättning från The Message på svenska som är lite friare översättning. Där det står så här: ni saknar inte längre land och hem. Nu är trons rike ert hemland. Ni är inte längre främlingar och utlänningar. Ni hör hemma här. Ni är lika goda kristna som någon annan. Gud bygger sig ett hem. Alla är vi delar av det bygget, oavsett hur vi hamnade där. Så Gud bygger ett hem och han använder oss alla i det bygget. Jag tycker det känns, jag känner mig nästan lite så här ärad. Tänk att man får vara med på det. Och samtidigt känner jag att jag kan ju inte kritisera det på samma sätt, för jag är ju en del av det. Så att kanske jag istället borde göra någonting istället för att kritisera det om jag är störd på någonting. För jag tror inte Gud blir ärad när vi försöker briljera för varandra eller när vi på något sätt försöker överträffa varandra genom att visa vem som lyckas bättre eller är mer hängiven eller har ett mer liksom ihoppusslat liv. Jag tror Gud blir ärad när vi älskar varandra. När vi inser att vi tillsammans, vi är ett hem, vi bygger ett hem där Gud ska få vara mittpunkten. Det är som en familj, man kritiserar inte en familj på samma sätt. Om man är en del av en familj så vet man att det finns vissa brister, det finns vissa bra sidor och dåliga sidor. Det finns glansdagar och det finns dagar som känns som man är liksom på väg neråt någonstans, mörkt, långt bort. Och det är liksom helheten. Men mitt i det där, på samma sätt, så det var väldigt roligt för mig att vara på väg upp till norra Norge liksom, i bilen. Man var jätteförväntansfull. Det var jättespännande. Man tänkte att det här går bra. Och sen när man är mitt i det så känns det inte lika roligt. Och sen efteråt så känns det hur roligt som helst. Liksom det är jättekonstigt. Att det kan vara så mixat av alla känslor. Men jag tror det är samma. Liksom tanken på att ja, men jag flyttar till Vasa, jag ska börja vara med i Sion. Och så kommer man hit och så märker man att oj då. Det här var ju väldigt liksom normalt. Och det här känns ju inte alltid kul varje gång. Och sådär. Men jag tror i långa loppet så måste vi förstå att Gud bygger sitt hem. Gud bygger sig en plats där vi är alla, vi är med i det bygget. Oavsett varifrån vi har kommit, oavsett vem vi är, oavsett om vi är svaga eller starka eller vilken hudfärg vi än har. Så vi är en del av det bygget. Och det finns ett ställe i Bibeln, jag vet inte vad det är, men det står att när människorna ser hur ni älskar varandra så ska Gud bli ärad. Då ska någonting sånt stå det. Och därför tror jag det är viktigare hur vi lever och vad vi gör än vad vi säger att vi tror och vad vi säger att det är viktigt. Våra liv visar vad som är viktigt. Och jag har en kort berättelse om ni vill höra den. Får jag berätta den? Tack. Jag tänkte berätta den i alla fall. Som jag berättade så har jag haft min hälsa inte varit på topp liksom på sistone, och på grund av det så har jag måste ha en medicin som har hjälpt mig att sova lite också. Det är bara för en kort tid och jag hoppas det blir bättre. Men under tiden man tar den här medicinen så ibland kan jag sova så jätte djupt. Och det var en natt då jag hade haft en sån natt när jag hade sovit jätte djupt. Och vi var på väg på läger. Och normalt så ska min väckarklocka ringa och väcka mig. Men någonting var mystiskt liksom den här morgonen. För jag vaknar av att det är inte min väckarklocka utan min dörrklocka som ringer. Och jag känner att det här är väldigt, väldigt fel. Det är inte min dörrklocka som ska ringa när jag ska upp. Så jag vaknar av att dörrklocka ringer. Och det var jättediffust. Och jag är så här, jag flyger upp och springer yrvaken till dörren. Sliter upp den. Och jag är så sömndrucken, jag är så nyvaken så jag ser inte nästan vem som är där. Det är liksom så här suddigt. Jag vet inte om ni också har så tårar i ögonen när ni vaknar. Men mina ögon, så jag såg inte nästan vem som var där och så fattade jag att just det, jag skulle ha skjuts, vi skulle iväg på läger och nu har jag säkert försovit mig. Och jag hade försovit mig. Och så började jag fundera, varför har jag inte vaknat, varför har inte klockan ringt, vad är det här liksom? Kaos! Ni vet, man försover sig till jobbet, det är inte roligt. Nej, det är inte. Det har kanske hänt för någon, men det ska man inte prata högt om. Kanske är svårt att få jobb på nästa arbetsplats istället. Så ni kan ta bort det från inspelningen sen då, så får jag få jobb någon gång. Ja, så är det Jonathan Koskinen, vissa av er känner honom. Han står vid dörren och han såg lite förvånad ut, jag såg troligen ännu mer förvånad ut. Och jag frågar honom så här i stunden sätter liksom, vad är klockan? Och säger han, alltså ler han bara och så här, ja, klockan är ganska mycket. Säger han åt mig och så kommer han in och så inser jag att det har gått väldigt många timmar, jag har inte hunnit packa, vi ska iväg, vi ska på encounter till Sverige för några veckor sedan. Jag tänkte, smart som jag är liksom, att man tar packningen på morgonen, det gör man ju alltid. Det går alltid bäst så. Så att jag hinner packa, jag hinner göra det här, jag hinner förbereda och jag hinner äta frukost. Nu vaknar jag upp den tiden vi skulle fara. Jag hinner inte nondera. Och så blir jag helt yra runt där. Och så ursäktar mig. Jag blir tycker det är jättegenerande. För jag har gjort bort mig. Det känns inte alls bra. Det är ju inte roligt liksom. Det går bra att försova sig om ingen är hemma hos en. Men om man försover sig. Och man har samtidigt sällskap. Liksom, det känns inte bra. Och så säger han. Hej, det är lugnt. Ta det lugnt. Ingen fara vet du. Nej. Stressa inte. Det är lugnt, jag fixar. Vad behöver du hjälp med? Kan hjälpa dig med någonting? Och så blev jag jätteförvånad. För jag tänkte ju att han kommer sitta och vänta på mig. Rulla tummarna. Kolla liksom Instagram och Facebook 25 gånger. Hinna skriva sig Twitter-update om hur slö jag är. Och rulla tummarna lite till och kolla klockan. Och bli jättestressad. Istället säger han, hej, vad kan jag hjälpa dig med? Hur kan jag göra någonting så att det här går lite smidigare? Och så börjar han börjar laga frukost åt mig. Och jag säger, inte behöver du laga frukost, men jag fixar det snabbt. Jag slänger i mig någonting. Jag kan skippa frukosten. Jag kan skippa kaffe. Jag kan skippa allt. Bara nu får någonting med mig, lite kläder och sådär. Han fixar frukost åt mig. Han serverar den åt mig. Kaffe han vill inte laga, men det ska han säkert laga också. Och så frågar han vad jag ska ha med mig. Så börjar jag packa min väska. Det är inte alla som packar min väska. Och det blev väldigt bra. Jag hade glömt att sätta med tröjor och sånt, och det var kallt. Men det bemötande jag fick, ni hade väntat, han skulle kunna vara hur stressad som helst. Han skulle kunna vara irriterad och säga att det här har ju hänt förr. Varför kan du inte bara få det här att fungera? Liksom, vad är fel med dig? Tack och lov så var det inte bara fel med mig. Jag hade bara sovit lite väl gott. Men han skulle haft all orsak. Liksom, jag kunde inte ge honom en vettig orsak att inte vara lite irriterad på mig. Istället så hjälper han mig, istället så fixar han och gör det smidigt för mig. Och förändrar hela den dagen för mig, förändrar hela den veckan för mig. Genom en enkel grej och säger, vad kan jag göra för dig? Kan jag hjälpa dig på något sätt? Och det där fick mig att tänka, liksom, är det på det här sättet som Gud också möter våra liv? Vi yr på, vi har inte allt på koll, det går inte som tänkt. Det sprickor i våra liv här och där. Och ändå säga, hej, vad kan jag göra för dig? Liksom, jag finns här för dig. Jag bär dig genom det här. Det är ingen fara. Ta det lugnt. Försök inte fixa allt själv. Men den kärlek och det tålamod jag fick den morgon. Fick möta den morgon. Så det förändrade hela den veckan. Och ja, hoppas alla ska ha sådana vänner. För att det är ovärderligt. Och jag tror att det handlar om då Jesus att han befaller oss att älska era vänner, älska era bröder och systrar. Det handlar inte om bara vad vi säger eller att vi liksom tänker det. Utan om vi tänker det kan vi säga det, om vi säger det kan vi lika bra göra det. Och jag tror det, att ett liv som har fått möta Gud, ett liv där står Jesus här, att stanna hos mig, förbli min kärlek. Jag tror det allt börjar där. Om vi förblir, om vi stannar där, så fyller han på med sin kärlek. Och sen när vi kommer i en sån situation som Jonas hamnar i, när han hamnar möta mig med så stort tålamod, så finns det liksom, det bara kommer ut goda grejer, mycket kärlek och värme och allt man behöver när man känner sig misslyckad. Men för att möta andra med nåd så tror jag vi själv måste få uppleva det. För att möta andra med villkorslös kärlek som han mötte mig, så behöver man själv ha fått möta det. Därför är det ingen vits med att jag har så många kompisar som inte egentligen är så här personligt troende, eller de skulle inte kalla sig det i alla fall, som berättar om allt gott de gör och all välgörenhet och allt möjligt, om man hjälpt någon och allt så här. Men jag tror inte det ska komma från oss själv. Jag tror inte primära att vi ska hjälpa alla människor. Det primära att vi behöver själv förstå och vi behöver själv få från Gud. Och därifrån sen så kommer det, så kan vi sträcka oss ut till höger och till vänster. Men därför också som vi samlas på en söndag så här, för att vi behöver få mer av Gud. Vi behöver fyllas på av honom. Och vi blir så självupptagna. Så allt som räknas är hur det känns för mig här den här söndagen, eller vad jag ska göra imorgon. Eller vi glömmer bort liksom att det finns människor som kanske har större behov än vad vi själva har. En kille som heter Eugene Peterson har sagt så här, att worship is the tragedy by which we interrupt our preoccupation with ourselves and attend to the presence of God. Alltså lovsång är strategin genom vilken vi avbryter vår egen upptagenhet av oss själv. Och istället liksom kommer till Guds, till platsen där Gud finns. Och därför behöver vi lovsång. Vi behöver mindre av oss själv. Vi behöver lägga oss själv åt sidan. För det här livet, vi lever inte för att leva för oss själv. Om det skulle vara allt så skulle det vara otroligt meningslöst. Och tack och lov så är du mer än det. Men därför tror vi behöver också komma till den platsen varje vecka. Vecka ut och vecka in. Där vi bara får lovsjunga. Där vi får sträcka upp våra händer till Gud. Och säga, Gud, jag behöver mer av dig. Så att han sen kan fylla på oss. Så vi kan sträcka oss ut till någon annan och säga, här, jag har, det är inte från mig, men det kommer genom Gud, genom mig, och det är till dig. Och jag skulle vilja vara med mer om det. Jag skulle vilja vara den personen som Jonas sa för mig åt någon annan. Och om du vill vara det för någon annan så tror jag det är fullt möjligt. För att det handlar inte om din förmåga eller din styrka eller din inspiration att göra massa gott. Utan det handlar om att Gud först har fått fylla på dig. Tänk på en ketchupflaska. Klämmer man på den så kommer det ut någonting. Jag var på ett läger en gång när någon mitt i allt började svänga runt med en ketchupflaska. Jag vet inte varför. Och det lossnade korken och det får ketchup överallt. Men det såg man i alla fall vad som fanns inuti. Och om någon skulle börja svänga runt med dig. Okej, det är en brutal bild. Men vad är det som kommer ut ur våra liv? Vad är det som kommer ut ur våra liv? Jag la Jonas i en väldigt pressad situation. Det skulle kunna komma ut allt möjligt liksom. Ja, allt möjligt fult skulle kunna komma ut. Istället så allt jag får möta liksom. Någon som accepterar situationen. Någon som accepterar mig. Och som hjälper mig fatta hur Gud accepterar mig. Och på samma sätt så accepterar han dig. På samma sätt så gäller det här dig. Det är inte bara mig. Tack och lov för det. Så jag tror vi har två behov. Vi har behov av Gud i våra liv. Och vi har behov av människor runt oss. Många kanske tänker att jag fixar livet på egen hand. Liksom jag är karriärsmedveten. Det är allt som gäller. Det är bara jag, mig och mitt. Men jag tror oavsett vad vi har för karriär, oavsett vad vi gör, så behöver vi människor runt oss. Och församlingen är bristfällig, men församlingen är i alla fall, tror jag, det bästa för oss troende. Det står i Andra Korintierbrevet 1:3-4. Så står det så här: Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Jag gillar den här versen. Barmhärtighetens Fader, all trösts Gud. Liksom, det är många religioner jag har hört om det. Det är inte alls känns som Gud ska vara någon tröstande Gud som bryr sig egentligen. Men vi får ha en Gud vi tillber som tröstar oss när det är jobbigt, när det är tungt. Som inte kräver av oss, men som ger till oss. Alltså att han tröstar oss i all vår nöd. Så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Jag tror att människor som har mött tröst från Gud har så mycket lättare att ge den trösten åt någon annan. Och jag har själv fått uppleva det, jag har hört om det. Senast på encountern som vi hade en ungdomsencounter där vi bjöd in ungdomar från hela Svensk Finland för några veckor sedan. Och så var det en pojke som kom fram till mig och sa det att han skulle behöva lite förbön. För att han har mist en vän som har strukit med helt enkelt, en ung pojke. Och så sa jag, men absolut, jag förstår att det här är tungt för dig, liksom, att vi ska be för det tillsammans. Så nej. Folk har bett för mig jättemycket, men jag behöver inte mer förbön. Men jag skulle vilja be att jag skulle kunna hjälpa dem här på något sätt. Att jag skulle kunna hjälpa den här familjen på något sätt. Att Gud skulle kunna visa vad jag kan göra för de här med vännerna. Vad jag kan göra för hans familj. Och jag förstår på något sätt att han har redan fått tröst från Gud. Han vilar redan i att Gud tröstar honom, i att han bryr sig om honom. Han har redan fått möta så mycket kärlek. Allt han undrar, vad kan jag göra för den här familjen? Det är klart, det var inte lätt för honom. Han har förlorat en vän. Men han frågar sig ändå, vad kan jag göra för att hjälpa dem? Och det är på något sätt fastnat hos mig. Liksom. En ung pojke, kanske 15, 16, 17 år. Ett sånt hjärta. Liksom. Vad kan jag göra för min vän? Jag har en Gud. Det finns så mycket. Liksom. Det blir för mycket för mig själv. Jag kan inte liksom hantera det. Jag kan inte bara få ge det någonstans. Men därför är det så viktigt att det börjar i vårt eget möte med Gud. I vår egen personliga liksom lovsång till honom, att vi får ta emot från honom. Vi ska kunna ta upp lite piano. Vi går in här på slutdragan. För den här pojken, han var ingen gammal pojke heller. Han var, när jag var i den åldern skulle jag inte fråga mig den frågan. Jag skulle bara fråga, bara Gud, ge mig lite mer, ge mig mer. Han frågar, vad kan jag göra för de här människorna? Och Paulus skriver på stället: Bröder, se inte på er egen kallelse. Se på er egen kallelse. Inte så många av er var visa om man ser till det yttre. Och inte så många var mäktiga. Inte så många av er var förnämt släkt. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt. Alltså vår brist, vår svaghet, det är inget hinder för Gud. Det står på ett ställe att Guds kraft blir fullkomlig och komplett i min svaghet. Många skulle ha sagt till den här pojken, hej, du är för ung, du duger inte någonting, liksom, låt någon annan ta hand om familjen. Om man ser till det yttre så är många av oss ganska odugliga på många sätt. Liksom, jag har problem med olika grejer, du har problem med andra grejer. Men står det ändå att Gud har utvalt det. Och som vi läste i början, liksom, att Gud bygger ett hem och han använder oss allihop. Jag kan inte säga, komma hit och säga att det här handlar inte om mig. Ni får ha er kyrka. Så. Nej, om du är med här så du är en del av den länken i den kedjan och du är väldigt viktig. Men så lätt hamnar vi ändå i det här liksom, att vi fastnar i att vi blir uttråkade att leva livet som troende kanske för att det, liksom, man vet hur det går till. Det går lite för lätt dessutom. Och det ena och det andra. Men vi kallar det för att leva för mer än bara oss själva. För det blir extremt tråkigt. Det blir meningslöst till sist. Om allt vi har är oss själva. Om vi glömmer bort den befallning som Jesus sa att det befaller er. Det är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att ge sitt liv för sina bröder, för sina vänner. Så du är kallad att leva för mer än bara dig själv. Och jag tror det sker ganska naturligt i oss när vi tar emot Jesus, när vi har honom i vårt liv. Som det står i andra Korintherbrevet, att han dog för alla. För att de som lever, vi ska inte längre leva för oss själva. Utan vi ska leva för honom som har dött och uppstått för dem. Liksom, när vi ser Jesus på korset framför våra liv så bleknar allt annat. Om vi inte gör det så behöver vi komma dit på nytt tills allt annat får blekna. För jag tror inte glädjen finns inte att bara förverkliga sin egen dröm eller att köra över andra eller säga att du har för mycket problem för att höra till vår kyrka eller till min vänskapskrets. Det blir för struligt. Detta har jag talat till er för att er glädje ska bli fullkomlig. Det är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att ge sitt liv för sina vänner. Jag tror vi alla på ett eller annat sätt behöver svänga om från hur vi lever just nu. På ett eller annat sätt. Vissa av oss kan känna att vi behöver bara få mer av Gud. Jag måste få möta honom. Jag måste få inte bara säga att jag mött honom. Jag måste få veta det för mig själv. Jag måste få känna det. Jag måste få uppleva det. Jag måste kunna säga åt mig själv. Jag måste kunna ha någonting att peka på. Jag mötte verkligen honom. Jag har fått uppleva honom. Vi behöver inte låtsas om det. Om inte du har fått det möte med Gud så är det ingenting att skämmas för. För att han är alltid här och nu. Liksom. Han är närvarande. Och när vi väl har mött honom så kan vi inte fortsätta blunda för människor runt oss. Vi kan inte låtsas att människor i vår egen församling inte är våra vänner. Liksom. Vi behöver älska varandra. Vi behöver lära oss att bry oss om varandra. Så är vi sådana som söker fel och brister eller är vi sådana som hjälper den som behöver hjälp? Låter du din svaghet bli någons möjlighet att hjälpa dig och älska dig? Ibland är det så lätt, så om jag upplever min egen svaghet och brister, jag kanske är sjuk, så säger jag det inte åt någon. Det är ju helt dumt. Det finns människor som finns där för att vilja hjälpa dig, men om inte du säger det, om inte du låter någon veta det och låter som att det inte finns, hur ska någon då kunna bära, gå tillsammans med dig, hjälpa dig, älska dig i den situationen? Vi behöver inte kämmas för vår svaghet. Vi behöver inte, som jag har upplevt på sistone när jag har haft lite tungt med min egen hälsa. min svaghet, det bara blir en möjlighet för Gud att få älska mig ännu mer. Det blir en möjlighet för mina vänner. Jag har så många vänner i den här kyrkan som har uppmuntrat mig så extremt mycket. Svagheten är ingenting att kämmas för. Det är snarare en möjlighet för Gud att få vara en kanal in från, en kanal för hans kärlek in i mitt liv, in i ditt liv. Låter du din styrka bli någon annans hjälp mitt i en svårighet? Ibland är vi den själv som behöver hjälp, men ibland så ofta tror jag vi sitter med så mycket i våra händer. Vi har så mycket också i våra hjärtan, vi har fått så mycket. Så låter du den styrka du har få bli någons hjälp. Det finns alltid någon som behöver det lilla extra som du sitter med. Men så ofta så sitter vi med det för oss själv liksom och säger att men jag har det varmt och skönt för mig själv. Jag kan inte tänka på någon annan just nu. När vi... Vårt liv är för kort för att inte tänka på någon som behöver hjälp just nu. Så är du en som supportar och hejar på andra, eller är du en som klagar och kritiserar? Vi har inte råd att vara en kyrka, tror jag, som klagar och kritiserar. Vi behöver vara, bli mer och mer som älskar. Som älskar Gud, som är älskade av Gud. Och som får älska människor i, människor i vår närhet. Och det är inte, vi kommer brista så många gånger. Det kommer gå fel, det kommer gå snett, vi kommer misslyckas. Men vilken bön är det vi går runt med? För jag tror allt Gud behöver är bara, han behöver oss. Han behöver människor som säger: Gud, här är jag. Vem kan hjälpa idag? Finns det någon som behöver det lilla extra? Så jag tror inte han kommer hålla tillbaks. För att hans kärlek är väldigt konkret, men den går oftast genom människor på den här jorden som har fått möta honom. Jag tror den här stan, den här, din egen värld, ditt arbete, var du än finns, behöver fler som den här pojken som jag berättade om. Så jag säger, men jag har redan fått av Gud. Nu, vem kan jag sträcka mig ut till? Hur kan jag göra det? Kan vi få en lovsång eller något? Vi ska bara be helt kort och så småningom avsluta. Men jag tror det är så viktigt att vi får vara vid den punkten där Gud får beröra oss. För att möta andra med nåd så behöver vi ha fått uppleva Guds nåd för oss själva. En ketchupflaska behöver bli fylld med ketchup för att spruta ut ketchup. Vi behöver bli fyllda med Guds kärlek för att spruta ut Guds kärlek. Det är inte komplicerat. Ursäkta om jag gör det lite väl enkelt, men jag tror det är så enkelt. Och det här är bara mellan dig och Gud. Men om du, vi kan sjunga låt så ni kan få stiga upp. Men om du är den personen som säger att Gud, jag behöver få möta dig. Jag har inte fått möta dig på länge. Jag har gått bort från dig, vad som helst. Fyll på mitt liv just nu. Så bara be det tyst för dig själv. Säg det till Gud. Gud, jag behöver dig just nu. Om du är den som har fått möta Gud så ofta, du har känner att du är full av hans kärlek, men känner att du håller det för dig själv, så be bara ut enkelt och tala om: Gud, vem kan jag få betyda någonting för idag eller imorgon?